Ja, helt plötsligt. Det är inget intro eller någonting, jag bara går rakt på sak. För att vi har spelat in en hel podd på över en timme. Och precis när vi har spelat in klart, bara en halvtimme senare, jag ska sätta mig och börja klippa där. Så blir det klart, alltså kanske en riktig superbomb i NHL. Ryan Johansson har blivit tradad från Columbus till Nashville mot Seth Jones. Bjurman, jag vill bara ha en kort kommentar. Snart ska du ha viktigt möte och skriva text. Du har inte tid att snacka om det. Vad händer liksom? Men jag vill ha, vi måste ju kommentera i alla fall. Snabbt
Ja,
bara.
som ett litet extra nummer som vi börjar podcasten. Okej.
Ja.
Såna här trader ser man ju verkligen inte ofta längre. Det är en riktig blockbuster trade med player for player liksom.
Ja, rakt upp och ner. Inga konstigheter. För som vi har sett hittills så är det väl bara Ryan Johansson mot Seth Jones. Inga konstigheter, inga draftval, inga prospects. Nej. Det är player for player.
En stor spelare mot en annan stor spelare som täcker upp olika behov för respektive lag. Alltså jävligt kul för Ryan Johansson får man säga, som lämnar ett bottenlag och kommer till en contender som blir ännu mer contender med honom i laguppställningen. Mindre kul för Seth Jones som hamnar hos John Tortorella i botten av tabellen.
Ja, det här är ju verkligen ingen succé-trade för Seth Jones på kort sikt, men det är ju jag tycker det är en jättebra trade för båda lagen. Jag håller faktiskt med. Jag hade ju till och med som julrim att jag ville se Ryan Johansson i Nashville. Och så blir det klart. Jag tycker det här är en perfekt fit för båda lagen faktiskt.
Ja, säkert som Predators har ju, det har vi ju nästan, det har vi varit inne på några gånger, de har ju sånt överskott av backar, de är nästan enda laget som har överskott av riktigt, riktigt bra backar och har råd med sån här trade.
Ja, det här sänker ju inte deras, de har fortfarande en av NHLs bättre backuppsättningar, även utan Seth Jones. De har Ryan Ellis, de har Mattias Ekholm där under, så har de redan kanske NHLs bästa backpar i Josie Weber, så att de har råd med det och de får en. Alltså verkligen, alltså borderline första center just nu. Han har lite formsvag så här, men man kan definitivt argumentera för att han är en bra första center nu. Men på sikt så har Ryan Johansson jättepotential att bli en pålitlig point per game-spelare faktiskt.
Ja, men det är deppigt för väldigt många andra lag som nog hade kikarsiktet inställt på just Seth Jones. Det var många som ville ha honom, skulle jag tippa. För andra lag har ju desto större brist på backar.
Ja, precis. Och andra lag som man kollar på första centra, där var ju Ryan Johansson en av få som kändes lite, lite tillgängliga. Men det här känns lite som en sån här armchair general manager trade. Alltså en sån här som man själv bara sitter och spånar fram själv och tycker att det här är väl rimligt. Det här är två spelare som skulle swappas mot varandra. Men det händer ju aldrig att man ser en spelare mot en annan. Det händer ju aldrig. Så här ser inte så här unga core-spelare, franchise-killar liksom som skippar sig.
Nej, väl. Inte nu för tiden. Inte sen cap-eran inleddes.
Nej. Och nu är liksom två 20-22 år ungefär som skickas mot varandra. Verkligen så otroligt tydligt, man fyller varandras behov här. Och de spelar i varsin konferens så att de har råd med det här. Ja. Det är en jätte exemplarisk trade tycker jag. Det är min sammanfattning.
Och i synnerhet eftersom det har spårat ur för Ryan Johansson med Tortorella som coach. Tortorella tycker inte om honom, tycker att han är för otränad. Gillar inte den sortens kille. Det är en supertalang som kommer att få det mycket, mycket, mycket roligare i Nashville.
Ja, och det som stad också kan man konstatera.
Ja, det tror jag inte han har hunnit tänkt på än, men ja, det kan man ju lugnt konstatera. Ja, men det var en härlig bomb. Vilken dag det blev på trademarknaden.
Ja, precis. Ni kommer märka.
Hoppas det blir vad heter det, ringar på vattnet så det blir fler.
Ja, tänk om ni, alltså vilken galen podd vi får spela i nästa vecka när vi har hur mycket som helst att diskutera, allt vi har missat. Det kanske bara fortsätter nu, precis när vi har tryckt av på om den här grejen.
Ja, men vi får nöja oss med det extra numret. Nu måste jag jobba på, Jonathan.
Ja, jag förstår det. Ursäkta, men jag...
Lyssnarna, varsågod. Här kommer den ordinarie podcasten. Hello out there. We're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Ja, men nej, jag börjar om. You can name, and the best game you can name is the good old hockey game. Hallå. Och välkomna ska ni vara till NHL-podden, avsnitt nummer 89 i ordningen.
Och årets första.
Ja, precis. Årets första, det är helt sant. Och vet du vad jag märker nu mitt i inspelningen? Jag har inte satt i kontakten ordentligt här på datan, det är viktigt. Nu är det verkligen podd på riktigt här.
Jaha, nu fick ni höra hur det kan låta.
när jag ska starta en NHL-podd. Det brukar vara lite svajigt.
Många false starts, som det heter.
Ja, det är tyvärr så. Trots att det är alltid nästan samma anledning. Jag har ju min standardprat.
Ja, sen kom det i alla fall. Hallå, hallå, hallå. Årets första podcast 2016 är här. Med Jonathan Ekeliv på plats i Stockholm. Och Per Bjurman, som är jag, på Manhattan i New York. Välkomna!
Ja, snyggt. Det där var den bästa starten. Nu vänder vi ju hunden. Vilken usväng alltså. Vilken talang du har.
Jag kände att jag fick låta tag i det här.
Ja, bra. Ja, nej, men som sagt, årets första podd. Och vi har ganska gediget schema med grejer vi har skrivit upp att vi tänkte hinna med.
Ja, det har hänt en del sen senast. Men jag tänkte börja med att fråga hur nyårshelgerna var. Du har varit i ditt andra hemland Finland, eller hur?
Tyvärr så blev det inte så. Det var ju det som var meningen. Jag skulle ju åka och se på JVM.
Jaha. Och det här har man inte hört något om. Det sista jag hörde var att nu åker jag till Finland. Tack och adjö.
Det var fixat. Det var biljetter bokade. Jag hade till och med VM-polare där. Matchbiljetter.
Jaha.
Och hela grejen. Men det blev tokfiasko. Sjukdom. På alla möjliga håll. Inte minst på mig själv.
Jaha.
Så att jag fick... Det gick helt enkelt inte. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jag har aldrig fått ställa in någon resa. Eller, jag brukar inte vara sjuk, men... upper body.
Ossis i familjen Ekeliv.
Ja, precis. Jag ska inte gå in närmare på hur sjukdomar så här. Det var en tung...
Nej, det gör inte det. Men graslirare är ni allihopa.
Okej. Tack.
Nej, det kan man inte säga efter dina strapatser i somras när du tog det till Tampa på 48 timmar för att se en match.
Ja, precis. En förlust och sen en förlust till. Och så var det helt kört. När jag satt mig på planet så ledde Tappen med 2-1 i matcher. Och på planet så förlorade de igen. Och sen så ser jag en match. Och då torskar jag. Och så blev 2-4 i matcher i slut. Nej, det var inget. Ja. Men nu kör vi i alla fall.
Ja, men du. Låt oss börja med... på nyår där också. Så, medan du låg då tydligen... Och slet med Montezumas hämnd. Som jag tycker att det här låter som att det var... Ja. Så spelades ju Winter Classic då till slut på nyårsdagen på Gillette Stadium i Foxborough utanför Boston. Mellan Bruins och Canadiens. Så det blev som vanligt, höll jag på att säga. Men i alla stora matcher så lyckades ju Montreal förnedra Boston. Och det gjorde de ju verkligen här.
Ja, alltså det var ju profetia redan från förra avsnittet. Då sa ju du liksom att, ja, vi kanske ska nämna något om Winter Classic också. Men det är väl bara att säga då att Montreal kommer vinna.
Ja.
Det kan man ju vara överens. Och det var ju precis då det blev. De har ju så förtvivlat svårt Boston för Montreal. Alltid
ja, och i synnerhet när det blir alltså, skarpt läge, när det är slutspel eller jätteviktiga grundseriematcher eller såna här events.
Ja.
Då har de ju en förskräcklig historia mot sin ärkerival. Det blir ju bara elände.
Ja, och inte minst sista åren här, tycker jag. Det har verkligen varit extra... fraglant, tydligt. Alltså.
Ja, jag tänker på de senaste åren framförallt när jag har följt det här lite närmare.
Ja.
Nu var det väl så att visst man kunde se rent hockeymässigt och så var det såklart ett jävla avbräck för Boston. De saknade avstängde Marchand och Krejci var skadad.
Ja.
Det kändes, ja, de hade kanske klarat sig lite bättre. Men Montreal hade vunnit i alla fall. Det var som att Boston inte kom till den här matchen överhuvudtaget.
Nej, precis. Det var så oerhört svag start och de försökte trampa igång lite och Jimmy Hayes som i alla fall är formstark försökte liksom tacklas och halvfightas lite där och tända laget liksom. Men det fanns ingen geist.
Nej.
Och tvärtom där, i Montreals fall så var ju faktiskt Brendan Gallagher tillbaks. Som är liksom personifieringen av energiknipp i NHL.
Ja, alltså man har ju förstått att det är en bra hockeyspelare men att han ska ha sån betydelse för Montreal var väl en överraskning för mig. Men det var verkligen så det såg ut. Han betyder så mycket. Ja. Deras offensiv.
Ja. För att Montreal i sin tur, de har ju haft hängskallar nu en månad under sin enorma förlustsvit här i december. Ja. Och nu helt plötsligt så var den här, kände man att det var ändå Gallagher som fick med sig hela lag på något vis. Att det var en helt annan sting i liksom spelarna. Och Gallagher själv var ju fantastisk i matchen. Gjorde ett snyggt mål på volley.
Ja, precis.
På tennis som jag vill säga, men det får man inte säga. Man ska säga på volley, har jag förstått.
Och sen slog en väldigt fin passning också.
Just det. Ja.
Och till slut vann Montreal med 5-1 då. Och, alltså i vanliga fall, jag har ju varit på den här Winter Classic. Den här gången satt jag hemma i soffan. Tack och lov, jag tycker inte det är särskilt kul att vara på de där matcherna.
Nej.
Man ser ju så dåligt. Det är jox med logistiken och man fryser och det är allmänt jävligt.
Ja.
Men det brukar ju vara så att laget som förlorar säger att ja, det hade ju varit roligare om om vi hade vunnit såklart, det hade vi velat göra. Men det var en fantastisk upplevelse att få vara med om bla bla bla.
Ja.
Så var det inte alls hos Bruins nu. De var riktigt knäckta och bara sa att det var pinsamt och att de hade skämt ut sig allt vad det var.
Ja, just det, exakt. Ja, precis. Tukarask sa, nej, jag är inte besviken, jag är generad.
Ja, precis. Så brukar det inte låta på Winter Classic. Man brukar ju ha det som en...
Ja, det är en milstolpe i karriären. Ja, synd precis. Att vi torskar, men ja, ja. Typ.
Nej, det gick inte alls. Medan Montreal hade inställningen att det var en match och de skulle vinna den. Det, var ingen, det här är ingen souvenir som Therrien sa.
Just det. Och det var ju viktiga poäng på spel.
Absolut.
Det är verkligen tajt i Atlantic så, och Montreal behöver ju studsa tillbaka. Liksom.
Ja.
Men det var många som gjorde som du och som jag också som satt i tv. Eller många ska jag säga, det var få som gjorde det. För att det var ju, jag såg ju, kom ju rapporter om att det var inga roliga tv-siffror.
Nej, för USA, nej.
Nej, för USA. Kanada var det säkert.
Ja, precis. Men NBC som sänder, ja, de kanske sänder Kanada, men jag vet inte riktigt. De hade sämsta Winter Classic-siffrorna någonsin.
Ja.
Men det beror väl delvis på att det var ett kanadensiskt lag.
Ja.
Och det försvinner amerikansk marknad direkt där.
Ja, det är sant.
Men också, det finns väl en känsla av att det var inget jätteunikt med att de var på Gillette Stadium.
Nej, precis.
Det var inte så Big House eller Fenway Park eller Wrigley Field.
Ja, en sån här historisk mark.
Nej. Och sen har ju det här med liksom nyhetens behag kring utomhusmatcherna har ju NHL sett till att döda själva genom att arrangera för många.
Ja, exakt. Nej, precis. Och det är det som är så onödigt. Vi har ju varit inne på hur mycket pengar det genererat. Det är därför de vill mjölka ur alla de här med det här Stadium Series som drog igång för något år sedan.
Ja.
Men det urvattnar ju det här med utomhusmatcher fullständigt. Ja. För nu, det jag skulle köpa om det var en Winter Classic varje år, en utomhusmatch varje år, att det blir världens prestige i den. Men nu när det liksom är till och med tv-serier om de här andra utomhusmatcherna, då liksom, nej, då blir det inte så intressant längre.
Nej, det är verkligen så. Det kändes inte riktigt lika... Alltså, tänk första Road to Winter Classic på HBO. Alltså, vilken...
Ja, det var ju...
Vad magiskt det var. För
ja, det var magiskt.
Så känns det inte nu.
Nej. Det var som när... Alltså, när det var ett HBO, när man skulle se det där avsnittet. Man längtade ju... Det var ju som... När introt kom igång, då var det som Robinson-introt 98, liksom. Och sen man bara... Oh.
Är det din referensram här?
Ja, det var ingen creddig referensram. Men...
Ja. Nej, inte riktigt. Nej. Soprano skulle jag säga då.
Okej, förlåt. Ja, ni behöver inte dra några slutsatser av det.
Jo, det behöver vi. Men vi återkommer till dem någon annan gång.
Ja, men jag tror också, som någon läste i någon bloggpost där jag var inne på, liksom att som sa det med Gillette Stadium och att det är lite utvattnat. Men alltså just det här med Big House, då var det 36% högre tittarsiffror i USA på den. Men då, ja. Liksom, alltså då är det nästan bra för tv-siffrorna att det är pissigt, snöigt, jobbigt väder och att det är på det Big House med 110 000 åskådare, ja. Att det liksom det blir ännu liksom mer unikt än vad det var nu. Nu var det ju liksom trevligt. 4 plus. Ja, inga precis. Konstigheter. En vanlig hockeymatch nästan. Liksom.
Ja. Nej, det är väl sant. För oss som var i The Big House den dagen så var det inte lika kul.
Nej.
Att elementen var så, spelade så stor roll. Men jag förstår vad du säger. Det blir en mer spektakulär tv-upplevelse av det förstås.
Ja, även om själva matchupplevelsen då inte är så fantastisk heller. Men det är, man fattar ändå att det här är något speciellt. Liksom.
Ja. Men för den vanliga hockeypubliken då så var ju den matchen som spelades nu i... Även om Boston var jävligt bekar med något så kändes det som... Det var den Winter Classic som har spelats... Ja, det var bäst hockey. Det var den, i alla fall den som var mest lik.
En hockey, ja, det håller jag med.
Som den brukar se ut innan.
Ja, det var ju fina passningar där, Gallagher till exempel, men överhuvudtaget, alltså det var ju bra förutsättningar alltså.
Ja, det var ju det.
Man verkligen fick till isen och ja, alltså för att titta på TV så funkar det rätt bra också, för det var liksom ingen jobbig snö i vägen och de fick till de här genomskinliga sargerna och grejer som nästan bara gjorde att man blev förvirrad.
Ja,
det var som en vanlig hockeymatch alltså. Jag håller med.
Vi får se vad som är, men som du säger, med de här tv-siffrorna, då måste de hitta på något mer spektakulärt nästa år. Det ska bli helt intressant att se hur de svarar på det här, vad de lägger nästa år.
Ja, exakt. Elliot Friedman har ju varit inne på mycket i sina 30 thoughts och headlines som man har på lördagar i Sportsnet där. Det är ju mycket snack för, i och med att det är så prestigefullt just nästa år. Då blir det ju officiellt 2017 års Winter Classic i och med att det är på nyårsdagen. Och det är ju 100-årsjubileum för NHL. Och dessutom så, och jag har ju pratat om att Toronto så otroligt gärna vill ha den där matchen. Men sen är det även Pittsburgh och Philadelphia otroligt intresserade av att möta varandra. För det är deras 50-årsjubileum. De kom in i NHL 1967.
Ja, just det.
De är också riktigt heta på att få en match mot varandra.
De är jämngamla med mig, helt enkelt.
Ja, du ser. Ja, precis.
Ja. Även jag fyller 50, då, fast det ska vi inte prata om.
Ja, okay, men det blir ju en...
Usch, som Jonathan Ekliv skulle ha sagt.
Ja, det är ett väldigt bra citat från dig. Det brukar inträffa. Men...
Men både Pittsburgh och Philadelphia har ju haft det förut.
Ja, precis. Det är det som är lite tråkigt, att det går runt lite på de här nordöstra...
Men vad som pratas är om att då det skulle vara på den jättearenan som Penn Station spelar på. Fotbollslaget. Så college är ett av de mest klassiska college-lagen som finns.
Ja, just det.
Inte Penn Station. Fan heter de?
Penn Station.
Penn Station är tågstationen. Där ska de fan inte spela någon utomhus.
Nej, där har du...
Penn State heter det.
Ja, Penn State.
Inte Penn Station
blir stökigt.
Ja, och det ligger ju då mer centralt i Pennsylvania. Man skulle kunna med lite god vilja säga att det är mitt emellan Philadelphia och Pittsburgh. I State College, som platsen heter. Och där finns det då en jättearena.
Ja, just det.
Ja, det är såklart ett alternativ. Och som sagt, NBC är inte så nöjda med de kanadensiska lagen.
Nej, det är ju tydligt. Nej, precis. Och det är klart, de har mycket att säga till om i såna här case. Ja. Det är klart att de styr deras enorma pengar de betalar för att visa NHL. Liksom. Så att, ja. Rangers har ju också haft ett Winter Classic, men det sägs att Toronto gärna vill möta just Rangers. Att det är den matchupen som står lite mot Philadelphia Pittsburgh.
Så, ja. Man kan ju fråga sig varför det inte blir... Alltså, de hade ju utomhusmatcher här i New York på Yankee Stadium. Och det var ju rätt coolt att vara där, tyckte jag ändå. Att det inte blir Winter Classic där också.
Ja, just det var mot Islanders och Öster i New Jersey Stadium Series i fjol. Då.
Nej, två år sedan.
Två år sedan är det nu. Ja, det är två år sedan. Ja, det var i och för sig rätt coolt.
Men, ja, fast det är å andra sidan är ju det därmed gjort. Så det känns väl inte lika hett.
Nej, man vill ha en...
Det var väl detsamma. Jag tycker de kan spela på månen. Då skulle det bli... Skicka upp lagen till månen. De här är så vältränade, så de klarar väl en raketuppskjutning.
Ja, det ska de fixa. Ja, det känns som att de måste hitta på någonting i alla fall. För så otroligt kommer det
inte att lyfta. Ska fixa aktivering.
Ja, det löser det.
Ringa hem till Flash på tidningen, så jag tänkte resa till månen.
Ja. Ja, du behöver bara 7 års utbildning och 17 års utbildning kanske.
Och,
lite.
Och ett par miljoner i reskostnader.
Ja, men det löser ju Flash. Ska vi prata om en annan match då som är ahead om någon månad? All-Star-matchen.
Ja, det kan vi göra. För att dels så kom ju då resultatet av omröstningen där fansen på NHL.com har fått rösta fram 4 kaptener då för respektive division. Det är ju så nu. Det blir ett lag på division och så ska de spela 3-3. Ja. Så det röstades inte fram någon 5 den här gången utan 4 kaptener, punkt och slut.
Ja.
Och det var då från Atlantic så var det...
Fan var det? Jaromir Jagr, våran favorit.
Jaromir, förstås.
Ja.
Och sen var det Alex Ovechkin från Metropolitan. Så var det Patrick Kane från Central. Och så var det då mycket skämtsamt gjort av läsarna John Scott från Arizona.
Ja, precis. Det är ju... det finns ju citat om honom som NHLs sämsta spelare, så att säga.
Ja, det var ju han Puck Daddy som iscensatte den här kuppen, tror jag.
Ja, precis. De körde, exakt. Scott for All-Star.
Ja, och den får man säga att den funkade rätt bra.
Det var en ruggig succé för dem, måste man säga. Och riva hem den, få han hela vägen till All-Star. Han vinner ju liksom, han tar ju en kaptensroll till och med.
Undrar vad NHL tycker om det, för det gör ju lite jippo, något som redan är ett stort jippo.
Ja, det är ju en jätteparodi för NHL. Det är ju ett fiasko för dem lite grann. De blir ju ägda av sina fans här.
Ja, det blir de.
Ja.
Det är lite kul, för att det sägs ju då att han säger inte, men jag hör ju bakom kulissen att Gary Bettman, han älskar All-Star. Det är det viktigaste evenemanget på hela året för honom.
Jaha, så pass.
Ja, visst. Det är då sporten ska marknadsföras utanför den traditionella publiken. Ja. Och det här tror han gnisslar tänder över. Men det är väl roligt att fansen får hämnas på honom lite.
Ja, det har man all rätt att göra med tanke på vad han har ställt till med några gånger.
Ja.
När det ska bankförhandlas om nya lönekollektivavtal till exempel.
Ja. Men, ja, det där får vi diskutera en annan gång. Jag är ju lite Batman-supporter.
Du är det ändå? Ja, ja, alltså, han får ju väldigt mycket skit. Ja, alltså, visst, det finns, jag håller med dig. Det finns många goda sidor han har tillfört den väl också.
Ja.
Väldigt mycket.
Ja, men sen idag då, onsdag som det är när vi spelar in det här, då kom resten av laget också då. Och det är ju då... nu kommer jag av mig.
Ja, jag håller på att strula med min kontakt igen. Men nu fick jag in den ordentligt, så nu är det lugnt.
Ja, NHL tog ut ytterligare 40 spelare idag då. Och fördelade på de olika divisionerna. Och man kan konstatera att vi har några svenskar. Vi har Erik Karlsson i Atlantic. Ja. Vi har Daniel Sedin i Pacific. Och vi har...
Inte minst. Med. Niklas Bäckström.
Ja, Niklas Bäckström äntligen från Metropolitan. Han har ju inte... fått vara med förut. För regeln är ju att det ska vara minst en från varje lag.
Ja.
Vilket gör att det blir inte de största stjärnorna på grund av den
regeln.
Detaljen. Ja, det är regeln. Och det har ju då gjort att Niklas inte har varit med för att Ovechkin alltid ska vara med, såklart.
Ja.
Men nu har de fördelat om det lite då, så att det fanns plats även för Bäckis. Och det var ju helt kul.
Ja, högst välförtjänt. Han gör ju en minst lika bra säsong som vanligt. Han ligger där på en poäng per match och har ju spelat fram till x antal Ovechkin-mål.
Ja.
Så att han förtjänar det. Även om, som du varit inne på lite grann, när John Scott kommer med, det här med att man är med i en All-Star-match, det är liksom, värdet känns ju inte så trovärdigt längre, så att säga. Den meriten som...
Nej.
Det är klart det är en merit, men samtidigt, det är inte som förr när man snackar om att Peter Bonra played in 7 All-Star games. Liksom.
Nej, det finns många aspekter på det där. En, just det där med att alla lag som är representerade, man i och för sig kan väl förstå, gör ju att, som sagt, det är många stjärnor som inte kommer. Samtidigt ska man göra klart för sig att det är väldigt många som inte vill också. De får en nästan veckas lång ledighet på grund av årets All-Star. Det är väl en vecka?
Ja, precis. Så det är väl nästan en vecka i alla fall. Och det är ju fantastiskt vanligt att man då drar till Barbados eller någonting.
Ja, de blåser ner till Karibien nästan allihop.
Ja.
Och de, framförallt äldre, säger ju det. De behöver ju det här, säger de. En veckas ledighet mitt i säsongen gör dem enormt gott.
Ja.
Jag vet ju en, till exempel, en kapten i Detroit som jag tycker, han har inte gjort en All-Star-match. Så det kan väl säga så här. Det beror inte på att inte Intrell har varit intresserad av det, säger så. Det är mer att herr Zetterberg alltid när det har varit dags för den här sortens uttagning får mystiska problem med handlederna och inte kan.
Nej, den klassiska All-Star upper body-skadan som dyker upp där.
Ja.
Högst mystiskt och oturligt.
Ja, så kan det vara. Så att man ska ha klart för det är inte så att de som inte har blivit uttagna sitter och är ledsna nu. Om vi tar Henrik Lundqvist till exempel då, som inte blev
kommit,
utan den givne Braden Holtbys sällskap blir Corey Schneider från New Jersey.
Ja.
Och sett i den senaste månaden har han varit bättre än Lundqvist, och dessutom då så måste han få representera Devils. Då måste jag med.
Ja.
Och sen är det ju många som har höjt på ögonbrynen av att inte Sidney Crosby är med.
Nej.
Han har ju haft en halvdom, så han har bara gjort en All-Star. Men jag tror att det är lite lika med honom och Zetterberg. Jag tror inte han är så säkert intresserad själv.
Nej, det är ju den känslan man onekligen har. Och Malkin har ju varit bättre också. Det är ju, från Pittsburghs del så är det ingen snack om att det är Malkin som ska komma med.
Ja, både han och Letang kommer.
Ja, precis.
Men sen kommer ju det här att ändras. Det är alltid någon som blir skadad och någon som får en skumma problem. Och
så är det. Jag har väl lärt oss.
Det var ju också många nu som, framförallt av de äldre, som är väldigt tveksamma kring det att det ska spelas 3-3 i flera matcher. 20 minuter. Jager skrev ju det i en tweet när det började här. Att han, snälla, rösta inte på mig, jag kommer att dö.
Ja.
Ja. Det lyssnar de inte på.
Nej, det skete de ju. Han fortsatte ju här nu när Scott kom med också. Att, aj, Scott också. Ja, då kommer jag definitivt att dö om jag hamnar i fight med honom också. Så.
Ja.
Lägg ner den nu. Men Det, men man kommer ju säkert sitta och titta på den då. Det är ju lite intressant där. Det som kanske kan locka dem lite, det är att de i alla fall får ju 100 000 dollar för att vara med och sånt.
Ja, det kanske är, det spelas väl om de pengarna. De som vinner så mycket pengar.
Precis, de har ju gjort lite ännu bättre incentives nu i form av pengar. Förut har det varit att MVP kan få en bil och sånt där. Men nu är det ju verkligen att, nu är det rejäla sedelbuntar de lockar med för att ingen ska hoppa av här. För att det ska bli lite prestige i det.
Ja, och så får de en weekend i Nashville. Och hur kul det är där, det vet ju du.
Det vet jag mycket väl. Mycket väl, mycket väl. Ja, det är trevligt.
Så att, enda problemet är för mig att jag är inte säker på hur mycket jag kommer att kunna vara där.
Alltså?
Det krockar nämligen med, jag bevakar ju valet här också åt Aftonbladet.
Ja,
och det krockar med de första provvalen i Iowa. Det här. De är på måndag. Och det här är lördag söndag. Så att, ja, det kan bli mycket svårt.
Det kan bli flopp.
Ja. Jag vill bara förvarna om det. Ja. Jag tror inte det var så. De här provvalen brukar ju vara nu i början av januari, men de flyttade bara för att jävlas med mitt All-Star-schema.
Ja, det var ju för dåligt.
Ja, det var för dåligt.
Ja. Ja, men ja,
det blir väl kanske kul att se efter, men varje år när det är det här så tänker man efteråt, vad fan var det där för skit? Förra året var ju matchen så hemsk så det var inte klokt.
Ja, det var ju absolut all time low nästan. Det var så fruktansvärt tråkigt så att det fanns inte. Nej. Men det här 3-mot-3-formatet på pappret tycker jag ändå känns lite spännande.
Ja, det är bra att de gör något.
Ja.
Men sen är det också, ja, det är alltid inte alla vill ju ha det här evenemanget. Liksom. Så nu ligger jättemånga ligger på då NHL för att få All-Star nästa. Det är bra business för laget. Det blir mycket hås kring de här evenemangen. Som framförallt, som jag sa, med den icke-traditionella fansen och åskådarna.
Ja.
Och barnen. Barn och ungdomar tycker det är jättekul att
just det.
Se alla stjärnor.
Ja, de kommer bli alldeles lyriska när de får se John Scott styra in lite John Gaudreau.
Nej, men de kommer ju älska att se Subban och Erik Karlsson. Och i Nashville. Hemmatrion är ju Roman Josie, Shea Weber och Pekarinne.
Ja, just det.
Jag tycker Filip hade kunnat få med.
Ja, Filip Forsberg. Ja, precis. Han var ju rätt vass i Åstad-matchen i fjol.
Ja, då spelade han ju i rookie-laget. Och så fick han hoppa in för det var skador.
För det var skador, ja, precis. Då fick ju för övrigt även Brian Elliott hoppa in från just Barbados. Det kan ju flyga, avbryta semestern med familjen för att vara med.
Just. Ja. Men vilka tror du får det nästa år? Då är det alltså 2017 då. Ja, det kommer att ha någonting med 100-årsjubileet att göra det också. Så.
Det har varit snack om att Los Angeles, att de ska köra Hollywood-grejen då.
Jaha. Mm. Och har du hört det någonstans? Är det också...
Kan vara Friedman eller... Ja, det är någon av de kreddiga. Alltså, det är någon trovärdig toll. Jag chansar på att det var Friedman.
Ja, det är inte mig emot.
Nej. Alltså, det blir Staples Center. Det kan bli coolt.
Ja, det kan bli väldigt coolt. Men det känns som det var inte så länge sedan.
Nej, det kanske inte var.
Tycker de kan ta det i New York? Det var länge sedan.
Ja, det var väldigt länge sedan.
Ja.
Ja, det kommer bli något sånt. Det vet vi ju oavsett i och med att det är 100-årsjubileumet. Då ska ju allt vara toppat liksom.
Yes. Ja, men du, låt oss gå vidare, unge man. Jag har ju sett, det har ju hänt annat som inte är direkt relaterat till matcher och så, men som är väldigt viktigt för dig.
Ja.
Det var ju veckans stora snackis att det kom fram att Jonathan Drouin, Tampas top prospect, efter en och en halv säsong, 20 år gammal, begär att bli tradad för att det inte har blivit som han har tänkt sig.
Ja, det är ju ganska sensationellt ändå, får man ju erkänna.
Ja, tydligen hade ju redan i november hade den här önskan framförts av hans kontroversiella agent, Walsh.
Mm.
Men nu blev det offentligt också då för att Drouin flyttades ner till AHL igen.
Ja.
Mycket, mycket missnöjd.
Ja, alltså jag ser ju båda sidor här faktiskt. Men man måste säga, det är ju faktiskt spektakulärt att Walsh kontaktar Bob McKenzie, som man vet är den med kanske högst hockeyröst i liksom, den som når ut till flest nästan enskilda personer, som skickar ut det på Twitter liksom ett statement via mail på något vis, att, och där det verkligen står klart och tydligt att nej, Drouin är inte nöjd med situationen, han vill lämna Tampa. Han tror att det är bästa intresse för båda parter i princip. Och alltså jag tycker, ja, alltså jag förstår han lite grann, för att det har ju varit ett otroligt velande med Drouin sen han blev draftad. Nu är han faktiskt enda spelaren i topp 10 från 2013-draften som inte spelar NHL just nu.
Nej, jag vet.
Och, Och jag menar, det började ju med att McKinnon och Barco fick börja i NHL, men Drouin och Seth Jones fick börja i NHL direkt, men nej, Drouin, han skickas ner till juniorligan. Sen är det dags för nästa säsong, då vet man, nu ska i alla fall Drouin få chansen från start här efter liksom verkligen dominera fullständigt i Halifax Mooseheads där och bara gjort långt över 100 poäng igen och spela JVM och allt möjligt. Nej, då får han börja AHL då också. Och sen kommer han upp till, han är ju grym i AHL, och sen så kommer han upp i NHL och får lida i fjärde kedjan med Brian Boyle och Brandon Morrow liksom. Och enstaka chanser i powerplay, och sen så gör jag ändå 26 poäng på ganska lite speltid den säsongen. Och sen så kommer slutspelet och så är han ju dunderbänkad liksom. Och då förklarar de lite grann, ja men Nikita Kutcher var också bänkad året innan liksom. Det här är Tampas filosofi, det är lite Detroit-modellen Iceman har fört med sig. Man slänger inte in en prospect bara hur som helst, utan man slussar in dem. Och så den här säsongen, då får han faktiskt börja i första kedjan med Stamkos. Från första nedsläpp liksom. Och gör det bra. Han börjar ju nästan en poäng per match första 7-8 matcherna. Sen blir han skadad, är borta i dryg månad, kommer tillbaka. Och sen dess har han varit lite småskadad igen och spelat sporadiskt. Och bara gjort 2 poäng sista 14 matcherna. Han har ju inte varit bra, faktiskt. Delvis på grund av skadorna. Så jag blev ju inte jätteförvånad. Jag tyckte det var ganska smart att man, med tanke på att man haft andra prospects som kom upp som gjort det bra, som sitter på, som måste wavas. Det behövs ju inte Drouin i och med att han fortfarande är på entry level kontrakt. Det är ju därför man skickar ner till AHL, för att han ska få maximalt med speltid och få igång lite känsla igen efter alla skador, och man slipper wava någon spelare. Men det här tog ju Drouin som ytterligare nådastöt, en ytterligare kränkning mot hans liksom personliga prestige, måste jag säga. Han är ju ett top prospect, och han ser ju alla andra i den draftkullen, som Barco till exempel, gör ju toksuccé nu, spelar första tjena med Jagr och Huberdeau och är uppe på en poäng på match. Och då tycker Drouin, han är ju minst lika bra. Är hans självbild i princip.
Jag har rätt många åsikter om det här.
Det har ni.
Ja. Till att börja med då, om vi ser förra säsongen, så visst, då hade Tampa kanske ligans bästa top 6.
Ja.
Där slog han sig helt enkelt inte in.
Nej.
Och då kan man tycka att han ska inte spela i fjärde kedjan. Han är ingen bottom six spelare.
Nej, han är ingen Brian Boyle, Brandon Morrow.
Det som gjorde, möjligen gjorde fel då, att han kanske borde spela i AHL då med.
Ja.
Huvudsakligen. Och fått mycket istid i rätt slags position.
Ja.
Sen är det då sant som du säger. Han kommer ju att vara bra här i början av den här säsongen. Men åkte på sin skada och kommer tillbaka och är inte lika bra. Främst på grund av skador, precis som du säger då, så då är det rimligt att han får åka ner till AHL. Och jag måste säga att jag är kanske lite old school här, men 20-åringar som efter en och en halv säsong blir så
griniga,
uppför sig så bortskämt som begär en trade. Vi kan ju säga så här, det är inte så man vinner respekten hos andra NHL-proffs. Det ses inte med brilla ögon att en 20-åring uppför sig på det här sättet.
Kräver en plats i topp 6. Liksom.
Ja, precis. Det är
ganska bra när man ska peta Killorn eller André Palat. Liksom, typ.
Ja, så det finns ju hos alla som har tagit sig, kämpat sig till en plats i NHL, finns det ju uppfattningen att man ska earn your spot. Han skulle vinna respekt hos andra om han tog sig ner, åkte ner och bara borrade ner huvudet och spelade fantastisk hockey och visade att han ska spela. Det är så det går till. Det har gått till. Oavsett hur Barkov och McKinnon, vad som händer med dem, det har inte riktigt med saken att göra.
Nej, precis. Nej, det här är ju en enskilt fall. Liksom. Det är ju hans karriär det här handlar om, inte Barkovs eller McKinnon. Han måste ju
för övrigt så tror jag inte att unge Drouin har så mycket val. Jag tror att det är vad som finns. Det är alternativet som finns. Hur mycket vad han vill och inte vill spelar ingen roll. Jag tror inte Iceman vill trada honom. Såvida ingen plötsligt ger honom, du vet, Oliver Ekman Larsson.
Ja, då är det en annan sak.
Men varför skulle de trada bort honom? De har ju, även om ni fans då kan tycka att de har misshushållit med honom och inte gett honom någon riktig chans. De har ändå mycket investerat i honom. De tog honom när de hade ett högt draftval.
De tog honom före Seth Jones till exempel.
Ja, han är ju otroligt viktig för deras framtid. Ja. Så att det ska ju otroligt mycket till för att de ska trada bort honom.
Exakt.
Tror jag.
Exakt, och i det läget som man tradade honom, då såg man ju honom mer eller mindre uttalat som, alltså Marty St. Louis ersättare som ny radarpartner till Steven Stamkos. Det här var ju en kille som på lång sikt, alltså under lång tid, kommer vara en första kedje kille och liksom en framspelare. Ska säga.
Ja, det framgick väl rätt tydligt också i Eisemans första kommentar om att han bara konstaterade att ja, vi har noterat att han vill det. Men på tisdag morgon ska han inställa sig hos Syracuse.
Ja.
Det är allt vi har att säga.
Ja, det var en extremt kort kommentar. De blev tvungna att bemöta det med ett officiellt uttalande på hemsidan, men det var precis bara det du sa. Det var två meningar från Eisemann, punkt.
Ja, det var lite kallt. Corporate.
Ja.
Ja, och... så att, men jag tror att det, han gör nog bäst i att bita ihop och försöka ta sig tillbaka bara.
Ja. Ja, men jag kommer att tänka lite grann på en spelare som jag hanterar en sån här situation på lite mer respekterat sätt. Nu är inte han en lika stor liksom hypad talang då, men Jakob Delaros har fått åka ner i AHL igen efter att det kändes ungefär som han hade etablerat sig när han fick spela 40 matcher i rad i slutet på fjolårssäsongen och var med i slutspelet för Montreal och sådär. Han var ju liksom besviken, har han ju sagt, när han lirade AHL i fjol, för då kände han att han var ju bättre än många av de här AHL-spelarna som kallades upp, och han var ju bättre än de som fick spela powerplay i Hamilton som det var då. Ändå så envisades coachen med att nej, du ska spela tredje center liksom. Men vadå, det hjälper ju laget om jag kommer in och spelar powerplay. Jag kan ju bidra här liksom. Men då förklarar de ju för honom, nej, det ska du liksom inte klaga, det håller inte att liksom komma här och
verkligen inte. Nej.
Och dels så är det så här att vi tänker på din karriär här. Vi ser dig som en, inte som en första centerkille som ska bära den här organisationen framåt. Utan du är en bra PK-kille. Du kommer vara en bra tredje center för oss framöver. Så att du är lika bra att du får den rollen här i AHL-laget också. Så kriga på och gör så gott du kan i den rollen här, så kommer du få den rollen i NHL-laget också. Och han fortsatte och slutade liksom tänka på det och bara gick in för den här tredje centerrollen. Och så blev han uppkallad och så fick han stanna hela säsongen sen i NHL i fjol. Då liksom fick han rätt mindset där.
Ja, det är ju ett bra exempel att titta på. Man kan ju titta på, vad heter han, Corey Hodgson också.
Ja, just det.
Det gick inte lika bra med den här sortens attityd.
Attityd om att man ska minsann få rollen utan att ha riktigt förtjänat den. Bara genom sitt rookie-rykte i princip. Eller prospect.
Ja, jag som är old school-gubbe, ja, gubbe kan vi väl bara säga. Jag får ju känslan av att det här är ett problem hos din generation.
Ja, det är 90-talisten här, vet du.
Ja, att det känns som, och framförallt de här hockeyspelarna som har varit bra hela sina liv. De får uppmärksamhet så tidigt nu. De blir ju stjärnor, framförallt här i Kanada. Ja. De är ju stjärnor när de är 14-15.
Ja, visst. Drouin har liksom 200 000 följare när han är 17 bast och spelar OHL. Liksom.
Ja.
Eller QMJ, eller vad det är hans fall.
Så att, de blir väl lite uppfuckade i huvudet och tror att världen ligger framför dem. Eller? Det är bara att simma ryggsim i vaniljsåsen här så kommer allt att bli bra. Alla älskar mig och så vidare. Och det har alltid gått bra. Jag tror inte det är så nyttigt.
Nej, det är nog inte ett bra mindset när man kommer in i NHL och faktiskt måste slåss om platsen.
Nej, och många blir uppfostrade att de är så fantastiska och unika och allt vad fan det är.
Ja,
nu låter jag verkligen som en gammal gubbjävel. Jag ber om ursäkt.
Men jag tror att du har en poäng.
Man måste kunna hantera adversity.
Ja. Det är ett klassiskt amerikanskt uttryck där. Adversity, ja. Det gillar jag.
Ja, annars så klarar man sig inte i livet. Det kommer bli motgångar och man kommer inte vara så speciell och unik och fantastisk.
Nej.
I alla lägen.
Nej. Men då vill jag bara säga att i Tampas fall här, när det är så mycket trade, det sägs ju liksom att det är i princip att det är mängder av lag som redan hört sig för. Det är Larry Brooks, din kollega uppe på i Madison Square Garden där.
Han vill värva honom till New York Post.
Ja, just det. Nej, men han har ju sagt att
his sources... Ja, Rangers är tydligen väldigt eager på draft.
Precis, och det är fler. Jim Benning har ju i Vancouver sagt att han har visst hört sig för. Han har hört sig för både Drouin och Ryan Johansson. Men att priset för de här två talangerna är så högt så att han kommer inte gå vidare med det.
Tvillingarna till Tampa.
Ja. Ja, nej, men...
ja, hörde man. Du har varit alldeles drömsk där.
Ja, jag tänker på lönetak också. Det blir svårt. Men
ja, Rangers har ingenting de kan ge dem. De har inga fler.
Ska första val. Nej, precis. Jag skämtade med Tobias Pettersson. Alltså en riktig blogglegendar, det är han ju verkligen. Han är mest mest inlägg i din blogg genom tiden, tror jag. Är det?
Ja, de senaste åren i alla fall så är han den ivrigaste kommentatorn. Han svingar åt alla håll och kanter. Och, ja, mycket uppskattad såklart eftersom han skriver jämt.
Ja. Han kom ju med ett trade-förslag till mig från Rangers. Ja. Så jag lekte Steve Eisman och han lekte Gorton där. Och jag vet inte om jag ska acceptera inte, men jag lyssnar i alla fall. Så jag la inte på luren. Nej. Utan trade-förslaget, det var lyssna, det är stökigt. Det handlar mycket om lönetak där faktiskt. Det är Keith Yandle, Chris Kreider och din stora favorit, allas favorit, Tanner Glass. Mot Jonathan Drouin, Matt Carl och Tampa Bays första val i draften här i sommar.
Ja, vad säger du då?
Ja, men alltså, vissa som har kommit med förslag till mig, de har ju märkt att jag blir väldigt enticed så länge man liksom slänger in Matt Carl, att vi på något sätt kan bli av med honom, baka ihop honom med Drouin. Då tappar ju Drouins värde enormt, men då blir vi å andra sidan av med Carl, hans hemska kontrakt, han tjänar ju mest av alla backar i laget. Och han är en stoppkloss både på isen och i lönetaksystemet, för att han gör ju att vi kanske inte kan förlänga med Kutjerov eller Stamkos eller med Palat eller Hedman i framtiden. Han måste bort. Så att jag tror att Tobbes tanke här var lite grann att vi tar väl Carls kontrakt och då får ni Tanner Glass som också ett horribelt kontrakt, men det är inte lika högt som Carls, inte i närheten. Och vi får Yandle som blir lite rental då, för vi kommer nog förmodligen inte kunna förlänga med honom ändå. Men vi får i alla fall...
Jag tycker det är så rart att ni två alltid säger vi.
Ja, men det är så. Ja. Men nu är ju jag Steve Eisenman in person här, känner jag.
Ja, men ni säger ju alltid så.
Ja, det är sant. Ja.
De här miljardföretagen, ni är du och jag med dem.
Ja, ja. Precis. Chris, det blir ju liksom ett, och då får vi offra ett första val också, för det behöver ju Rangers naturligtvis, men om de ska ta emot Carl också. Jag vet inte riktigt vad jag säger, men jag tycker det, ja, det är inte katastrofalt förslag. Men det har kommit mycket, det var snack om Ryan Strome, att man ska göra så här raka prospect trades liksom mellan andra prospects som har lite unga spelare som har lite tufft, alltså Ryan Strome i New York Islanders, Mikael Granlund i Minnesota.
Ja, Nashville då, Seth Jones där, de har ju redan så mycket backar.
Ja, det är ju en sån perfekt fit, för de behöver ju en forward dessutom, men då Seth Jones är nog för mycket värd. Jag skrev på Twitter att jag så gärna vill ha Colton Pareko från St. Louis, men han har också högre värde än Drouin.
Ja, nu dagdrömmer du för mycket.
Jag dagdrömde om Sami Vatanen också, jag menar, ja. Anaheim sitter ju på Fowler och Lindholm och Vatanen och Shea Theodore och sådär. Så att...
Vad tror du de lyssnare som brukar klaga på att du pratar för mycket tempo? När du får gå loss på det här sättet. Nu måste vi avbryta det här.
Ja, nu sitter jag tror de kastar sina hörlurar i raseri på någon stackare.
Ja, du kan dagdrömma bäst du vill. Jag tror inte att det blir något. Nej. Han blir kvar i tempo.
Ja, precis. Och jag tror, och så här vill jag bara avsluta då, det här och säga att det kanske är bra, för att det riskerar ju bli en Kyle Turris, Tyler Seguin-grej där. Att man tradar bort den mot för dåligt utbyte för att man hamnar i en sån här situation där de försöker tvinga sig bort och så går man som förlorare ur det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Nu tycker jag istället vi åker söderut och pratar lite mer. Så, vi gjorde ju det redan förra veckan, men det är väldigt svårt att undvika det andra Florida-laget. Det är bra Florida-laget.
Du vill verkligen kompensera här nu. Stabilisera upp
Florida det. Panthers. De är värda mycket mer uppmärksamhet än Tampa Bay Lightning just nu. Ja. Igår tisdag så tog de alltså 10:e raka segern borta mot Buffalo. Ja. 10 raka, det är ju faktiskt riktigt jävla bra.
Ja, det är sjukt. Man tyckte det nästan var overkligt när Montreal började med 9 raka segrar. Ja. Det kanske var mest för att det liksom var direkt i starten på säsongen, men nu har alltså Florida 10 raka, det är ju helt sjukt.
Ja, och ser väldigt svårslagna ut.
Ja, det är imponerande att liksom komma med nio raka segrar och så åker man till Buffalo där en del topplag brukar ha svårt ibland. Jag menar, Montreal brukar alltid torska där och Washington har ju ofta haft problem i Buffalo också till exempel. Men Florida går att pissa ner, förlåt uttrycket. De vinner med 5-1.
Ja.
Så att,
ja, alltså, men ja, vi var ju inne på det här förra veckan. Att jag alltid, men de senaste två åren har haft ett gott öga till Panthers. Jag tycker de har byggt ett jävligt intressant lag där. Och det har ju blommat ut kanske ännu mer än vad jag och någon annan trodde. Och den här väldigt, väldigt fina blandningen av spelare i rätt sorts ålder. En blandning av rätt sorts åldrar och tidpunkter i karriären, känns det som.
Ja, alltså att Jagr fortfarande håller sån klass.
Ja, de har några riktigt fantastiska unga begåvningar som har fått spela något år nu. Är på väg att bli riktigt etablerade super-NHL-proffs med Barkov, Huberdeau och Ekblad
i spetsen.
Och så finns det en hel del rollspelare liksom. Det behövs också som är mitt emellan gamla och ung. Och sen några riktigt gamla rävar då. Med, framförallt med Jagr i spetsen. Då, detta unikum.
Ja.
Detta tjeckiska unikum.
Ja, det är ju så mycket unikum det kan bli. Alltså, så är det bara.
Nej, men 43 år och han är poängbäst i laget.
Ja. Ja, det är sjukt. Nej, men som du säger också där med unga spelarna som vi har varit inne på i år efter år som vi har liksom hypat att de borde nu att de har pusselbitarna för att bli riktigt bra. Men nu är de förbi den här sophomore-slampen också. De har ju varit i ligan 2, 3, 4 år vissa av dem nu. Alltså ja. Huberdeau till exempel, men också Bjugstad och Barkov är ju redan inne på sin tredje säsong.
Ja.
Alltså nu är de etablerade NHL-spelare och nu börjar de blomma på riktigt. Och nu tar ju hela laget fort på något helt galet sätt faktiskt.
Ja, alltså, det blir ju, de har ju ett jävla självförtroende nu också. Mm. Rangers var nere där. Lundqvist pratade om det efteråt. Att, han tyckte att Rangers gjorde en bra match där. Och då blir de ändå nollade.
Ja.
Florida vinner med 3-0. Han tycker de spelar otroligt smart spel offensivt. Mm. Och de har självförtroendet att de skjuter inte så mycket. Utan de väntar på lägena och skjuter när de har riktigt bra lägen. Och då blir det mål. Gjorde det otroligt svårt för honom som målvakt. De föredrar ju om det bara sprutar skott.
Ja, men det var en poäng som vi snackade om. Det där måste jag bara dra parallell till för några veckor sedan när vi snackade om när Mike Sellerman kom in och fick en tuff start i Pittsburgh och började gnälla på att vi måste skjuta mer och John Tortorella sa samma sak. Skjut nu när vi kommer in i zon. Vi måste ha liksom skott på mål. Då blir det mål. Alltså det har man bra kvalitet som Pittsburgh till exempel som verkligen Florida har nu. Då är det liksom, låt spelarna lira istället och verkligen göra mål istället.
Ja, när de har sånt pass bra självförtroende och det fungerar. Ja. Så ja, det var ju Lundqvist bild. Han som står där tycker att det är svårare när folk
verkligen har lite is i magen.
Exakt. Och det där kan man ju argumentera mot dessa statsfigurer som alltid säger som mäter skottfrekvenser så enormt mycket. Lägger sån fantastisk vikt vid det.
Jag brukar ju tillhöra den skalan till som tätt ibland.
Ja, men jag sågar inte, men jag måste alltid påpeka att det är inte hela sanningen ni hittar där.
Nej, det är ett komplement.
Ja.
Ja, ja men och det börjar ge lite effekt. Nu ser man till exempel att Dale Talon nyligen fick förlängt som general manager. Och vad gjorde han då i sin tur? Gerard Gallant, tränaren där, fick förlängt nu också i veckan.
Ja, som man inte haft några särskilt jättehöga tankar om förut.
Nej.
Han låga heller, men han verkar ju vara en väldigt bra coach.
Ja, väldigt uppskattad och hyllad av spelarna. Liksom.
Ja. Kul att notera är ju också att så fort det går så här bra, då börjar det faktiskt bli folk i BB&T Center där ute i Sunrise också.
Ja.
Jag har inte varit där, men jag har sett på TV att det ser ut att vara riktigt fullt på läktarna faktiskt. Framförallt då är det ju det när lag som Rangers och Detroit och sådana dyker upp. Men det har varit även på andra matcher.
Ja, jag tyckte jag läste någonstans om det var Talon eller om det var nyägaren där. En halv nyägare som sa att resten av resterande hemmamatcher vi har den här säsongen så har vi redan nu, om man räknar in säsongskortsförsäljningar, minst 12 000 per match. Biljetter sålda. Det är rätt bra med tanke på för något år sedan de kunde ha publiksiffror på 6 000.
Ja, och då ändå när man väl satt där så var det inga 6 000.
Nej.
Det är alltid ett jävla dribblande med publiksiffrorna i de där hallarna.
Ja.
Jag har ju varit när det inte har varit, det har ju varit tomt i nästan.
Ja. Nej, men det, så är det ju. Det har man varit helt otroliga bilder därifrån. Alltså hur lite folk det.
Ja.
Då har de ändå haft gratisbiljetter och allt möjligt.
Ja, det är ett problem som jag var inne på förut, att hallen ligger där den ligger, ute på ett jävla träsk 45 minuter väster om Fort Lauderdale.
Ja.
Det hade ju varit en annan sak om de låg i centrala Fort Lauderdale eller Miami. Men nu är de där de är, och går det bra så kommer folk.
Ja, och de kommer förbli där. Nu kan man ju ge upp tanken på att de skulle flytta Florida Panthers till en ny stad. Att de har ju bundit upp sig där på 13 nya år, i alla fall leasen med arenan då.
Ja.
Så att det blir ännu svårare att flytta organisationen, så att den känns ju stabil nu. Och ägaren som tog över det för något år sedan så är ju fullt fokuserad på att få klubben att blomstra i södra Florida igen liksom. Och det har han lyckats med hittills, får man säga.
Ja, vi kan också konstatera att Roberto Longo upplever en väldigt fin säsong.
Ja.
Och har en bra backup i Al Montoya.
Ja, det är lite oväntat tycker jag. El Montoya som är en riktig journeyman. Han är ju på väg att förtjäna Jason LaBarbera-status där liksom.
Ja.
Men han är ju stabil, han får spela. Och Longo är ju liksom verkligen den gamle Longo.
Ja. Alltså,
lika bra som han var, ja, lika bra som han var förra gången han var i Florida för 10 år sedan.
Jag tror att han och sådana som Jagger och han, de trivs väldigt bra där nere. För det är så, även om det nu då, så är, såklart det är jättekul att det kommer folk på matcherna, så är det mediala trycket noll och intet jämfört med marknader de har spelat på förut. Ja. Det är inga journalister som följer dem. De, ibland när de har träningar så är det ingen där.
Nej.
Så är det inte riktigt i Vancouver om man säger så.
Nej, där har du 5 lokaltidningar i princip som har sina egna crews liksom på plats.
Och jag tror också de har väldigt kul. Alltså han och Jagger och Willie Mitchell och Sean Thornton.
Brian Campbell.
Ja. Det känns som ett jävligt, jävligt skönt gäng.
Ja, precis. Och Jagger är ju, han är ju en sån underbar superpappa där, så att han är ju klockren.
Som alla andra unga spelare i de lag han har spelat i på senare år, så jag såg Huber då och sa igår att det är sån fantastisk ynnest att bara ha honom runt omkring sig, studera honom. Man lär sig något precis hela tiden. Framförallt om arbetsetik, liksom. Work ethic.
Ja.
Det finns ingen som jobba hårdare. Han är 43 och har förstått att han måste hålla igång med frukten. Så efter den här Rangers-matchen då, som de vinner med 3-0, då tycker han själv att han missnöjd med sitt spel för att han inte har fått någonting gjort. Då samma kväll åker han ut och kör ett eget extra pass.
Ja.
Fast det är back-to-back. Dagen efter
matchen. Det är helt bisarrt. Det är fullständigt sjukt. Alltså. Ja, det är helt sjukt alltså. Och då måste jag återigen för 10:e gången nästan drar den här storyn om när han lirar någon Channel One Cup. Under lockouten var det väl på Hovet. Helt meningslös turnering för en 40-årig jägare när man var då. Och spela. Och så efter matchen mot Sverige så, eller Channel One Cup var det, vad heter det? Oddset Hockey Games eller någonting. Så står han ju och kör. Alla andra spelare lämnat. Och står kvar i Hovets korridorer och står och skjuter med ett, tar fram ett litet däck och står och skjuter. För att han ska träna sina handleder. Liksom, långt efter att alla har dragit.
Ja.
Sjukt.
Detta efter allt han har redan varit med om och uppnått.
Ja, han behöver ju... Ja. Sjukt.
Ja, magnifikt. Och det är ju inte så att... Förr var det ju så att folk kunde håna en och säga att titta vad mycket gamla gubbar som bara hänger kvar. Liksom. Det visar att det inte betyder så mycket grundsyn. Nu är det ju faktiskt, som vi har varit inne på, young man's game. Han är den enda som är över 40. I hela livet.
Ja, precis. Ja, det var ju rätt vanligt förut. Alltså.
Ja.
Jag menar, Kjellios kunde ju nästan hålla på till han var 50. Eller på sig.
Ja, precis. Det är domöjt nu. Men Jagger är ett, som jag sa nyss, ett unikum.
Ja, precis.
Ja, det ska bli jävligt intressant att följa och se om de håller i det här. De blir ju ett slutspelslag och de kanske kommer att vara laget som representerar Florida i slutspelet. För det andra laget, de ser inte så vassa ut.
Nej, de väljer att inte fördjupa mig så mycket i den här veckan.
Nej. Jag har sett en massa hockey här. Det har varit intensiva dagar i New York-området. Dallas var här och spelade först i New Jersey, sen i Brooklyn och igår i New York. Och det gick fullständigt åt helvete för serieledarna. De tappade sin serieledning.
Ja.
3 raka förluster och innan de kom hit så hade de inte förlorat 2 raka på hela säsongen.
Nej, det höjer man på ögonbrynet åt.
Ja, och det gick bara sämre och sämre också. Mot New Jersey fick de ju en poäng. Mm. I alla fall. Hämtade in 2-0 underläge och fick en poäng. Men fick stryk på övertid. Mm. Sen mot den konstiga matchen ute i Brooklyn.
Ja, som var mål på mål på mål.
Ja, då låg de under med 5-2 efter två perioder. Men kom så pass nära så det var 6-5. Mm. Och sen var det en total flopp här mot poäng. De fick stryk med 6-2. Och efteråt var de uttalade oerhörda invektiv om sig själva. Lindy Ruff skrev att vi skämde ut oss fullständigt.
Ja, det var väl till och med så att Lindy Ruff bänkade under långa stunder i slutet Tyler Seguin och Jamie Benn till och med, tror jag.
Ja, de var bänkade i tredje perioden. Ja. Och Benn sa också efteråt att vi spelade stupid hockey och jag var fullständigt horrific. och ja, de var alltså, de släppte till otroligt enkla mål. Det var öppet bakåt och Rangers kunde verkligen ta
kalasa.
Mm. Ja, kalasa på offret.
Ja.
Ja. Det var ju lite förvånande. För att det, men nu är det väl så att alla lag, även de bra, har ju faktiskt några svackor per säsong.
Ja.
Det skulle förvåna mig väldigt mycket om inte Dallas tar sig ur det här rätt snabbt. Det är så pass begåvat lag ändå.
Ja, ja precis. Ja, det kommer de göra. Och vi har ju sett alltså det. Ja. Det skulle inte... Jag menar, Montreal, nu fick ju de Carey Price och Gallagher borta, men de började ju så enormt bra, och sen så kom den här hemska månaden när de inte kunde vinna en match liksom. Så att alla lag kommer ju någon gång att råka in en sån här svit.
Men problemet för Dallas i därvid lag är väl att de har inga skador att skylla på.
Nej, det är sant.
Spelare.
De har haft det enormt att... lite man games lost alltså, ja. Väldigt tur med på den fronten.
Men ja. De ligger ändå så pass bra till i tabellen så de kanske helt enkelt har svårt med inspirationen, jag vet inte.
Ja. Jag kan tänka mig det. Måste handla om något sånt. Men ett annat lag jag tycker vi ska snacka om, för att nu ser jag att klockan börjar ticka på. Vi ska ju hinna ta ut den finska World Cup-truppen också.
Ja, lite grann. Ja, men jag ville bara fortsätta med det här.
Ja.
De här matcherna jag såg. Jag såg också... New Jersey Devils mot Detroit här i dagarna.
Och precis, jag tänkte vi skulle hinna snacka lite i New Jersey också.
Ja, och New Jersey råkade då få stryk den matchen med 1-0 efter ett fantastiskt vackert Dylan Larkin-mål.
Ja.
Och det var överhuvudtaget en bra match. Och som sagt, förlust där då, men New Jersey fortsätter övertyga. Fram till igår i alla fall vet man inte vilket värde den här Dallas-matchen hade för Rangers, även om de såg bättre ut än på bra länge. Så har det känts som att New Jersey är bäst i stan. Om man nu får säga att New Jersey tillhör stan. Och det gör vi här. Det är Metropolitan Area. De är tvärs över floden. Och tidig Jack Adams kandidat är ju John Hines. Coachen i New Jersey. Han har gjort fantastiska saker med ett på pappret mycket bristfälligt lag.
Ja, alltså... Precis, alltså, vi snackar ju om, jag kommer ihåg att jag snackade i alla fall i vår preview inför säsongen att det ser nästan ut som ett tanklag alltså. Men på gränsen till det går inte att tanka när man har Corey Schneider i kassen, för då kommer han vinna ett antal matcher ändå, men han vinner några matcher åt en varje säsong minst, men på pappret, jag menar så här, så Travis Zajac som kändes nästan slut förra året, gjorde bara 18 poäng och liksom bidrog inte defensivt på det vis man är van vid heller, och Mike Camilleri, det är ju ingen att hålla i handen, det är ju verkligen ingen stor stjärna längre liksom, tyckte man, och Lee Stempniak får spela i första kedjan, han kunde ju inte ta en plats i varken Rangers eller Winnipeg. Och de här unga backarna, Severson och Adam Larsson, visst de har börjat etablera sig, ser bra ut, men det är inte helt stabilt det heller, tänkte man. Men alltså nu är det nu, som du säger, alltså, det lagspel de har fått ihop där, det måste nästan vara bäst i stan.
Ja, och man frågar om både killarna i lag och de runt omkring, de journalisterna som följer dem, det handlar mycket om Heinz just.
Ja.
Dels så tränar de tydligen hårdare än de någonsin har gjort, säger Adam. Ja. Stenhårda träningar.
Så pass.
Ja, och det har gett resultat. De har också fått en väldigt stark känsla av att de har en enormt sammansvetsad grupp och fått in den här vi mot världen. Vi får seger under radarn.
Ingen gamla klassiska New Jersey-auran får man säga.
Ingen bryr, ja, fast utan...
Lamoriello.
Utan de negativa. De är på bra humör, men de är mot världen.
Ja.
Och sen säger de också att Heinz är en extrem hockey mind med en extrem förmåga, en extremt bra pedagogisk förmåga.
Ja.
Jag såg ett uttalande av John Moore, backen häromdagen. Han sa att sakerna den här coachstaben lär ut liknar ingenting jag varit med om under min NHL-karriär.
Nej. Ja, det är precis. Det är just den typen av uttalanden tycker jag dyker upp här. Det är Bobby Farnham som de tog upp från, på waivers från Pittsburgh.
Mm.
Heinz hade ju honom i Wilkes-Barre förra säsongen när han var HL-tränare där. Men han säger liksom att alltså på så många sätt som han har utvecklats under Heinz, alltså dels så hans skill, han tyckte själv att han är ju fortfarande en trubbig hockeyspelare, det är ju inga som kan säga att han har bra teknik, men att han har verkligen att Heinz har tryckt på vissa grejer som har gjort hans skill bättre, och att det är en enormt minutiös förberedelse för vilka motståndare de möter. Visst, de vill ha sitt eget grundspel och de vill bygga upp en kultur och ett sätt om de som New Jersey ska spela. Men inför varje match så har han extremt noggranna och pedagogiska, som du säger, liksom matchgenomgångar där de verkligen så att de verkligen vet hur de ska möta det här laget och hur de själva ska spela mot det här laget. Liksom.
Ja, och det är ju inte alls längre så att den dröjer sig kvar, bilden av att New Jersey alltid spelar så tight och defensivt och tråkigt.
Ja.
Det gör de inte alls, utan tvärtom, de kan göra det också.
Ja.
Men de har väldigt många fler strängar på lyran.
Ja, de spelar intensivt skulle jag säga, snarare än...
Ja,
än liksom...
hard working, och det kommer väl av den här träningen. Lindy Ruff sa ju det efter Dallas-matchen där, att vad gäller vissa moment som backchecking, så sa han att Devils nog var det bästa laget han stött på. Vad gäller,
ja, just det såg jag också. Ja, precis.
Och detta från ett lag i Central Division.
Ja, precis. Det är ju, där finns det ju backcheckarlag så det heter duga.
Ja.
Ja, nej, det är faktiskt coolt. Och en spelare som jag inte nämnde här, som jag tycker vi inte har nämnt i podden, som har gjort 17 mål den här säsongen. Personligt rekord. Han gjorde bara 14 mål som bäst i Ducks under flera år. Det är Kyle Palmieri.
Ja.
Local boy som har fått ett riktigt breakout här under Heinz i New Jersey. Alltså 17 baljer, det är ju med topp 10 måste han ju vara i hela NHL.
Det är väldigt starkt gjort.
Så att,
det är också en typisk sån spelare man kände som hamnade, sådana som har blivit över lite.
Ja. Alltså, det finns någonting där, men de har inte fått ut i den miljön de varit i tidigare. Någon coach kan få igång den här spelaren. Liksom.
Ja, det har inte fått. De får ju ut mycket av Mike Camilleri också. Just nu är han lite skadad då, day to day. Men,
jättebra säsong.
Ja, precis. Det är väldigt intressant att de får ut så mycket av den sortens killar.
Och en kille som du nämnde, som du tog i citatet där, John Moore. Som var mer eller mindre oönskad i Rangers och som inte gjorde någonting i Arizona, men som nu är en nyckelspelare i Devils. Och som både hyllar Heinz och som Heinz hyllar själv, och Ray Shearer också, att han verkligen har, att de är imponerade av han som person här också, hur han utvecklats i Devils.
Så att, ja, och så Adam då, han har också en väldigt bra, inte så mycket poäng nu då, men vilken pondus han spelar med.
Ja. Det är sådär, det är så sjukt att han inte riktigt är med i debatten i World Cup. Man har ju svårt att tränga in han i laget. Det är ju så mycket svenska backar som finns att välja på. Men ja, han är ju också en sån där som verkligen har tagit enorma steg sista året här bara.
Ja.
Borde nästan vara aktuell åtminstone.
Ja, det borde han. Jag fortsätter säsongen så här, så är han ett namn att titta på. Det är helt klart.
Ja.
Tycker jag.
Ja, jag håller med. Jag skriver under.
Vi såg en turnering i Finland där just spelades, där det fanns andra unga killar som uppträdde med pondus.
Ja, precis.
Vilken fin övergång.
Ja, men snyggt. Den där satte du.
Segrande laget från hemmanationen Finland.
Ja, precis. Som går och ja, det var ju ändå vackert får man ändå säga. Jag måste erkänna att jag var inte ensam om det, men jag satt och höll på Finland i finalen där.
Ja, jag med. Jag satt i pressrummet på garden och det var tv-apparater på det under eftermiddagen, och det var ju stort jubel när han avgjorde Kapanen.
Ja, Toronto-killen.
Ja, och vi fick ju alla något hårt i halsen när vi såg Teemu Selänne och Sako Koivu jubla som tv-pucks knattar på.
Ja, som en ena junior-VM-jubel, alltså det här Mika Zibanejad, det är hopp liksom där. Ja, men det var
vackert. Det passionerade finska hockeylejon.
Ja, det är svårt, det är ju alltså, så som de brinner för hockey i det här landet, det får man säga att det överglänser Sverige lite grann. När det väl.
Ja, och nu har de ju fått fram en jävla stark ung generation.
Ja, det sjuka är att den här superkedjan som alla har pratat om och som gjorde succé verkligen, så Puljujärvi gör ju 17 poäng på 7 matcher. Puljujärvi, Laine, Temelainen heter inte, Patrik Laine och Sebastian Aho. Som har, ja. Alla är ju i praktiken då tillgängliga även nästa år. De är ju så pass unga. Och Puljujärvi och Laine ska ju draftas här i sommar. Och snacka om att göra ett statement för sig själva. Vi visste ju redan innan att de här var topp 5, topp 3 killar i kommande draft. Men nu är det ju de och Austin Matthews som verkligen har gjort. Alltså, snacka om reklam för sig själva.
Ja.
Finska generationen som är på gång överhuvudtaget. Alltså, Olle Julevi som hade på backen också, som var iskall och som också ska draftas förmodligen topp 10 i sommar. Och så har Kappanen som du var inne på som redan är draftad i den gamla första runda. Mikko Rantanen. Och det är galen finsk generation är plötsligt här. Faktiskt. Och i NHL har vi redan Toivo Terebeinen och Mikael Granlund och Olli Mäte och Vatanen och allt vad de heter.
Precis.
Så det är...
Ja, intressant, intressant. Ja. Och ska vi då göra den övergången som vi har tänkt oss här?
Ja, för grejen är att vi ska ju prata om det finska World Cup. Vi ska försöka ta ut stormen där.
Ja, det är så här att redan i mars här så kommer alla lagen som ska vara med i World Cup måste ta ut en stomme enligt reglerna för NHL och NHLPA. Det är de som arrangerar det här, inga internationella förbund. Och det ska finnas en stomme så de vet att de ska till World Cup och kan börja förbereda sig. Heter det officiellt, och en annan inofficiell tanke med det här är att förbunden hemma inte ska kunna använda World Cup som utpressning till VM.
Nej, just det. Mm.
Man ska inte kunna säga att ja, men nu kommer du inte att spela nu i VM, då skulle du inte vara med i World Cup heller.
Ja, just det.
Som tycker de, framförallt spelarfacket, jävligt illa om.
Ja, just det. Ja, det är ju en liten dust där med IHF, brukar det vara.
Ja, NHL är inte heller så förtjust där.
Nej.
Så att en stomme ska, jag vet inte exakt vilka antar det, men det är väl en målvakt, 4 backar och typ 8-9 forwards. Så kommer med i de här ursprungstrupperna då.
Ja, tyvärr har vi inte det här exakta siffrorna, så vi freestylar lite och kör den varianten då.
Ja, men vi tänkte vi skulle de kommande veckorna ta ut en sån här stomme åt alla lag som får vara med, inklusive nordamerikanska juniorlaget och det europeiska laget.
Ja, vi kör alla, och det är bara 8 lag, så det är lika bra att köra hela drösen. Det är lika bra att avsluta och pika med Sverige.
Ja, och då börjar vi med Finland. Det passar ju bra eftersom de då gick och vann. Och vad gäller Finland ville jag då, alltså gick och vann JVM. Mm. Det var en så fin övergång där. Nu fuckar vi väl upp den lite, men ändå. vad gäller finska hockeyspel, så jag har ju bara koll på dem som är i NHL. Och det är inte så jättemånga nu för tiden, inte jämfört med Sverige.
Det är bara 26 spelare tror jag, finska spelare som har gjort NHL-matcher i år.
Ja, 26 utespelare på sitt antal målvakter. Så det, jag har inte särskilt koll alls på dem som är i Finland eller i andra europeiska ligor. Så jag håller mig helt och hållet igen. Om vi börjar med målvakter så tror jag det är rätt givet vilka två som om man ska ta ut en eller två målvakter som i en sån här ursprungstrupp, så är det ju Pekkarinne och Tokarask.
Ja, det är ju...
Måste vara självklart.
Ja. Frågan är bara, vem skulle du ställa som första målvakt? Pekkarinne eller Tokarask?
Pekkarinne.
Du tar Pekkarinne.
Ja.
Ja, jag tar ju Tuukka Rask.
Ja, jag tycker Rasken hade ett helt magiskt år när de gick till final 2013.
Ja.
Men sen dess har varit lite för ojämnt. Och dessutom så tycker jag, ja, det har Pekka varit i år också, men Pekka rinner på högsta nivå.
Ja.
Det är målvaktskonst som faktiskt, jag tror ingen annan kommer i närheten av. Carey Price möjligen, men när Pekka rinner är som bäst, då är han helt overklig.
Han är en sån gestalt. Det fick jag uppleva när jag var i Nashville där. Alltså han är ju liksom två huvuden längre än alla journalister också när han står i omklädningsrummet där. Och
ja.
Svarar så lugnt och med sin basröst där liksom. Och
ja,
babblar precis. På lugnt. Men han är Rask är lite mer excentrisk typ.
Ja.
Kan vara också.
Temperament. Men de är alla snälla mot Varp, min finska vän här på NHL Toren.
Det värdesätter du högst, förstår jag.
Ja, precis. Hon och Tuukka har väldigt bra G, vet jag.
Ja, så. Ja. Ja. Jag gillar ju Tokaras, så att, därför, och jag tycker han är ruggigt bra också när han är på topp, alltså, då är han ju ett, de reflexerna och den vinnarskallen han har. Ja. Det hans finska brinnande hjärta där, det tror jag är bra också.
Ja. Ja, om man går på backa då, så, och det här går nog igen i hela den här truppen.
Mycket ungt.
Ja, precis. Vad jag skulle komma till, att det känns som att generationen innan den här nya generationen inte var så framstående och inte hade, det är ett litet gap här mellan de som försvann när Temo och Saku och de nu har lagt av.
Det är inga Petter och Numelin längre liksom.
Nej, det är ett litet grapp ner till de här unga stjärnorna som kommer nu. Och de fyra backar jag tar ut är då Rasmus Ristolainen, som ju är jävligt bra i Buffon. Ja,
fruktansvärt. Alltså ännu bättre. Alltså riktigt bra i år. Ja. Superklar första back i Buffalo.
Ja, sen Sami Vatanen och Olli Mäti och Jyrki Jokipäki.
Jokipäki.
Ja. Inget Päkki där.
Nej.
Ja, här får jag lita på dig och uttala allting. Du är ju finländare.
Finne. Ja.
Ett jävla coolt namn. Jokipäki.
Ja, det är så är det.
Och de är ju unga allihop.
Ja, det är ingen gammal veteran här inte.
Nej. Och i synnerhet inte nu när Kim har lagt av.
Nej. Ja, precis. Kim och Tim är just det. Han kunde alltid vara ett stabilt liksom kaptensmaterial i princip. Som alltid var en stabil försvarsklippa. Men nu har de ingen riktigt sån faktiskt. inte i Europa heller. Jag tycker det är tunt på den fronten.
Sanningen är att utöver de här fyra så finns det bara en back till som har spelat i år. Och det är Petri Lindholm i St. Louis, har gjort 7 matcher.
Ja, Petri Lindbom. Ja.
Ja, just det.
Precis. Han trodde jag nästan skulle, men nu är ju, jag menar, nu har Colton Parayko och Joel Edmondson kommit upp där. Förra året var han nästan, får man nästan säga att han tog en ordinarie tröja nästan i St. Louis där, men nu har han nästan fått, nu har det bara blivit 7 matcher och mest AHL-spel för Lindbom, som är en jätteback över 1,90 och defensiv grundbult. Och han kommer nog ta plats i det här finska World Cup-laget, så kommer det bli. Men de har mycket högerfattade offensiva backar som ju är en sån här riktig hot commodity bland NHL-klubbar. Men Rasmus Ristolainen är ju det, Sami Vatanen inte minst, och sen har de ju Esa Lindell som spelar AHL, som
jag tror. Oj, du vänta. Ja. Jag får bara avbryta mitt i det här. Det kommer en nyhet här.
Oj, en supernyhet som vi sitter och ignorerar.
Los Angeles Kings har traded för Vincent LeCavalier och Luke Shen.
Där kom den alltså. Oj,
for forward Jordan Wheel and a third round pick.
Oj.
Vad Flyers-fansen ska jubla. De har ju velat bli av med LeCavalier ett tag, kan man ju säga.
Ja, precis.
Man måste nästan gå in och titta vad Niklas Wiberg skriver faktiskt.
Ja, det kan ju vara historiskt. Det kan vara mycket utropstecken och versaler och grejer. Vänta, jag måste ju se traden framför mig här.
Glädjesvettas står det hos Wiberg. Ja, det står bara holy flying fuck.
Ja, det är helt sjukt.
Jag
ser samtidigt här, ser
ingen vet vem Wiberg är, så är han svenska fansman och kanske en av världens mest passionerade för Flyers fans och inte rädd för att uttrycka sina åsikter.
Nej, det kan man verkligen inte säga. Och jag ser samtidigt Washington Capitals has agreed to terms with Mike Richards on a one-year contract.
Varför det?
Ja, det var lite oklar faktiskt. Att han skulle... ja, men det har ryktats om att Washington var ett av lagen som följde hans situation closely. Att de ville trygga upp med en bottom six center. Han känns som en sån typisk slutspelare som blev lite på sitt namn. Men visst, han har ju 2 Stanley Cup-titlar på sitt CV senaste 3-4 åren.
Ja.
Ja, den där kavaljär. Jag måste se en framför. Jag ser bara en massa reaktioner. Jag ser inte.
Men du får ta det efteråt. Nu måste vi göra klart podden. Det var coolt att det där kom.
Ja, mitt i podden alltså.
Ja. Nu ska vi gå in på finska forwards.
Ja, vi gör så.
Och där kan vi börja med att den som var allra bäst poängmässigt är ändå en lite veteran. Och det är Mikko Koivuru. Som är ändå 32.
Exakt.
Nu skadades han igår. Såg lite illa ut ett tag. Han gjorde illa ryggen och blev körd till sjukhus. Men han tog sig, han kunde gå i alla fall.
Ja.
Komarov i Toronto som ju också gör en bra säsong.
Så kom med All-Star. Ja. Eftersom att Toronto måste skicka någon spelare.
Han är väl också, han är 28 år. Ja. Så här har vi ju då lite sådana spelare. Men sen är det mycket
Filipe unga där. Kan man gärna också.
Ja, jag vet inte om han platsar riktigt.
Ja.
Men vi har ju Barkov, vi har Granlund, vi har Teräväinen.
Pulkkinen.
Pulkkinen, och han är i San Jose, vet han?
Donskoj. Jonas Donskoj, ja.
Och sen är frågan då om såna, om Juri Lehtere och Filppula ska vara med i en sån här ursprungstrupp. Tror att det kan bli aktuellt med de här kidsen som vi just har sett, någon av dem eller någon som är hemma i Finland.
Jag tror inte att någon av dem är med i ursprungstruppen i alla fall, de här, när jag ska ta upp första namnet, men alltså det är ju inte alls uteslutet, inte alls att de kan faktiskt, någon av dem kommer med i sluttruppen. Alltså jag tycker ju Aho är riktigt bra. Han har ju verkligen varit bra i den finska ligan i år också. Han är väl den som är, han är ju ett år äldre också, men sen kanske inte han har den här NHL-storleken för att som inte är så viktig längre, har vi varit inne på. Men när det trots allt ska spelas på små rinkar sen i Toronto där, men Puljujärvi, ja, blind, det är inte alls omöjligt att de kan ta en plats. För att, sen har vi, jag menar, det är ju som du säger, det är mycket unga spelare som kommer göra upp om platserna till slut, för att Tuomo Ruto och sådana här som alltid är med. Ja, men det känns som att det finns öppna platser där faktiskt i truppen. Det är några som är givna, ja, naturligtvis, men jag tror absolut att det kan komma in lite unga spelare. Från Rantan under Kappan är inte helt omöjlig heller faktiskt. Kanske inte i bruttotruppen, men till slut.
Ja, precis.
Så att, ja. Ja, men så som Lauri Korpikoski också, det kan man ju säkert peta.
Ja, precis. Ja, han var helt okej också.
Ja, det får man säga. Jag tog faktiskt ut tre kedjor.
Aha.
Klara kedjor. Får du höra vad du tycker om dem då? I en bruttotrupp. Det är Jussi Jokinen faktiskt. Alexander Barkov, de är ändå i Florida och spelar dock inte samma kedja. Och Toivo Teräväinen.
Ja, en bra kedja.
Ja, och sen så kanske jag faller för mycket för Valtteri Filppula, men jag tycker fortfarande att han är hyfsat spelare, men man inte är så effektiv. Valtteri Filppula, Mikko Koivu och Mikael Granlund. Jag sätter Granlund.
Koivu och Granlund tillsammans.
Ja, precis. Så jag sätter Granlund på en kant. Han brukar ju kunna lea kant i finska landslaget också. Så att. Och tredje kedjan. Då sätter jag faktiskt Leo Komarov, som ändå har gjort nästan 30 poäng i år. Över 15 mål. Juri Lehtere, som jag tycker ändå ska vara med. Och Jonas Donskoj.
Japp.
Och då har vi ju sådana namn som till exempel Teemu Pulkkinen jag lämnar utanför.
Ja, det gör du.
Ja. Men där, det är mina. Och som backa har jag tagit som du. Då, ja, det är samma som du. Olli Mäte, Rasmus Ristolainen tillsammans. En leftare och en rightare. Sami Vatanen och Jyrki Jokipakka tillsammans. En leftare och en rightare.
Ja, så vill jag säga att min gamla favorit Erik Haula är en outsider också.
Ja, det är en outsider. Och han är verkligen en sån som kan ta en plats i en fjärde kedja och inte gnälla uttaget. Det är en plats som passar ens för en sån energiroll också.
Ja.
Han har gjort det ganska bra säsong i år efter en lite sophomore slump i fjol.
Ja, så där har vi grundtruppen åt Finland.
Mm.
Nästa vecka då ska vi prata Tjeckien.
Då tar vi Tjeckien. Snyggt. Ja.
förslag på Twitter.
Ja, det är fritt fram. Man kan skriva. Vi fick en läsare som tyckte vi gnällde på att vi inte utnyttjade att vi kan köra hashtag NHL-podden. Så om man inte taggar oss direkt så är det bara, kan man köra NHL-podden på Twitter om man vill. Så att, ja, vi kör Tjeckien nästa vecka.
Ja, men du, nu måste jag göra lite andra grejer här.
Ja, det är dags för oss att gå vidare. Det är dags för mig att sätta mig in i verkligen här vad som händer med Wien eller Kavli helt plötsligt. Det var ju stökigt, mitt i podden. Ja, men då återstår det bara att säga då vem som är den bästa 89an innan vi slutar för gott den här veckans podd.
Ja.
Och ja, det är inte lika starkt nummer som 88 förra veckan. Nu hade Patrick Kane och Brent Burns bland annat. Bäst 89 poängmässigt och som gör en stark säsong. 30 poäng. Det är ingen snack om att det är Mikkel Bödker.
Ja, just det.
Det är en bra 89 då.
Och så glömde du Erik Lindros förra veckan.
Ja, jag vet. Det var ju patetiskt. Ja.
Får du bara göra det här 10 gånger till. Det måste ju kännas
tråkigt. Ja, just det. Det har jag inte tänkt. Den tanken är inte så lång med. Det är bara 10 gånger till. Det är ju trauma. Det är ju hemskt. Jag älskar ju det.
Det är din idé från början. Där.
Ja, precis.
Jag vet inte om du någonsin gjorde nummer ett.
Nej, jag gjorde aldrig nummer ett, så det kanske får bli 101. Kompensera på det. Ja, jag måste få lite. Jag kan inte bara sluta tvärt på 100, det går inte.
Men, 59, den blir svår.
ja, den kan jag nog sätta redan nu, känner jag. Att jag har en chans.
Ja, men du, Ekan, nu måste jag jobba med annat. De hör av sig från relationen här.
Så. Oj, då är det dags att avsluta. Ja. Bästa 89 genom tiderna, Alexander Mogilny. Bra avslut.
Tycker jag. Ja, men du, tack. Jag får väl önska god fortsättning till dig och lyssnarna från New York. Och vi hörs nästa vecka igen om ditten och datten.
Ja, ditten och datten. Det blir perfekt.
Då hinner vi spela en låt också som vi faktiskt har fått av Victor Norén som vi glömde bort nu.
Oj, superlåt. Jag tyckte den var 5+.
Ja, vi får återkomma nästa vecka.
Ja, den inleder nästa veckas podd. Vi hörs då.
När vi pratar ditten och datten. Adjö!
Adjö! I like it. 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 I love it. I want some more of it. I try so hard. I can't rise above it. I like it. I love it. I want some more of it. I like it. I like it. I love it. I love it. I love it. I love it. I like it, I love it, I want some more of it. I try so hard, I can't rise above it. I like it, I love it, I want some more of it. I like it, I like it, I like it, I like it, I like it. I like it.